Och då ska jag försöka säga någonting om bön förstås. Är ni redo för det? Ja. Har ni hämtat biblar? Försätt er med det. Vi kommer läsa i dem idag igen. Så att sitter du utan och inte kan följa med så är det ju som vi sa förra veckan som att vara i badhuset utan några badkläder. Så att passa på att hämta om du behöver. David Axelsson heter jag. Om det är så att någon inte vet det och jag jobbar som pastor här. Och det är ju naturligt förstås att vi ska säga någonting om bön när vi står inför en bönevecka. Vi står inför en massa olika utmaningar också i våran tid, både som mänsklighet och som Guds församling. Vilket ju verkligen borde driva oss ner på våra knän på något sätt. Det borde motivera oss att be. Det här är också något som vi kämpar med som troende många gånger. Vi har ju nyligen haft en liten undersökning på vårt missionsmöte. Vi gjorde en mentimeterundersökning där det kommer till uttryck att ja, men det här är ju ibland någon slags ständigt dåligt samvete. Och jag tror att det hänger ihop mycket med att vi har tappat bort hur avgörande det faktiskt är att vi ber. Hur mycket saker som Gud har liksom designat att det hänger på att vi ber. Han har tänkt att det ska vara så. Och jag tänkte lyfta fram några sådana grejer. När vi pratar om bön så blir det naturligt att vi tar vår utgångspunkt i det som Jesus säger om bön. När han också lär lärjungarna att be. De observerar att det här är ju viktigt för Jesus. Så de frågar honom, liksom, kan du inte lära oss att be? Och så säger han några saker om bön och lär dem bönen vår fader. Och det hittar vi ju i bergspredikan. Vart hittar vi bergspredikan någonstans? I Matteus evangeliet, vilka kapitel? 5, 6 och 7. Och när vi pratar om bön, då är vi i kapitel 6. Precis, bra. Så då går vi till Matteus 6 och vers 5-8. Då säger Jesus så här. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och sen kommer då bönen vår fader efter det här. Som ett exempel, en slags mönsterbild av vad en bön är och bör innehålla. När Jesus pratar om bön så säger han ju när ni ber. Han säger ju inte om ni ber, utan han förutsätter ju att de som vill följa honom, de som vill leva i en relation till Gud, de ber. Och sen ger han några nycklar som vi kanske har hört många gånger förut, men som är så viktiga att återvända till hela tiden. Där Jesus säger att så här ska ju vårt böneliv se ut. Gör inte som hycklarna, säger han. Be inte för syns skull. Det är ingenting som vi ska visa upp för att imponera på någon eller för att verka andlig på något sätt. Utan eran bön ska ju vara äkta och uppriktig, säger Jesus. Utan baktankar. Och för att hjälpa oss med det här så säger han åt oss att söka upp avskildheten. Ja, men gå undan någonstans. Bort från allt som distraherar. Där du kan vara ensam med pappa Gud. Och vi vet ju hur det här är. Det gäller ju även våra mänskliga relationer. Har ni pratat ibland med människor om man står någonstans där det är mycket folk och så känns det som att den jag pratar med, den är inte uppmärksam på mig alls. Utan den tittar över axeln på allt annat som rör sig bakom. Och man känner ju inte sig så sedd och fokuserad på i det samtalet som pågår i ett sånt läge. Och så säger Jesus till oss att ja, men Gå bort från allt som distraherar. Och fanns det mycket på Jesu tid, så finns det ju ännu mera i våran tid. I det enorma flöde som vi hela tiden lever i. Och Jesus säger, stäng av det där en stund. Gå bort från det. Då kommer din pappa Gud, som finns i det fördolda, som ser i det fördolda. Han kommer ju belöna dig. Han är där. Han möter dig med dina behov. Han kommer belöna dig genom att du växer i din relation till honom. Genom att du får vara med och göra skillnad med dina böner. Det finns en massa saker som sker i det fördolda tillsammans med Gud. Och Jesus uppmanar oss att vara äkta och ärliga i våran bön. Vi behöver inte rabbla en massa tomma ord. Det handlar inte på våra formuleringar, det hänger inte på det. Det handlar inte om någon särskild böneröst som vi ska lägga till med för att få mer effekt i våran bön. Utan var äkta. Håll det enkelt, var konkret, säger Jesus. Det är ju din bästa vän du pratar med. Låt det här vara naturligt och äkta. Och sen skiftar Jesus från den enskilda bönen till den gemensamma. Men det gör inte PowerPoint. Men så småningom så kommer det. Och då säger han ju, läran om den här bönen, vår fader. För att det här är ju någonting som är tänkt att vi ska göra tillsammans också. Det kristna livet är ju inte tänkt att levas i isolering eller i ensamhet, utan det är ju någonting som vi gör tillsammans med varandra. Vi ber till vår fader. Och sen är det ett fantastiskt exempel på vad en bön bör innehålla. Men vår fader är ju inte en magisk formel på det sättet att vi ber den och så får den någon slags magisk effekt. Utan Jesus har ju precis varnat för att inte rabbla massa tomma ord eller ritualer, utan han vill ju relation. Men den visar vad en äkta bön innehåller. Och bön är ju precis som Kerstin sa här i början, att prata med Gud. Det är ju ett samtal med våran himmelske far. Och det finns en massa olika sätt att be på. Både tillsammans och i enskildhet. Och jag skulle vilja uppmuntra dig under den här veckan att kanske utforska något sätt att be på som du inte har gjort förut. Det finns en enorm rikedom i kyrkans tradition av olika sätt att be på, där vi skulle behöva återupptäcka vissa saker som vi kanske har tappat bort. Så var frimodiga i att utforska det. Man kan ju be kontemplativt till exempel, vilket innebär att man fokuserar på Guds storhet och mäktighet och hans närvaro och verkligen liksom marinerar sig själv i det. Det är i Gud jag lever och rör mig och är till. Vad innebär det egentligen? Varje andetag som jag tar är ju ett tecken på Guds närvaro och på Guds fortsatta skapelse, men blir ju så lätt någonting som vi tar för givet. Hur kan jag fokusera på att jag lever nära den Gud som upprätthåller allt liv? Det är ett exempel på kontemplativ bön. Vi kan också använda våran fantasi mycket mer när vi ber. Vi har ju i den moderna tillvaron nästan, vad ska man säga, förpassat fantasin till att bara handla om saker som inte är sant. Jag tror ju inte att det är så Gud har tänkt att vi ska använda våran fantasi. Utan våran fantasi är ju en föreställningsvärld som mycket väl kan måla upp saker som i allra högsta grad är sant. Och jag tror den helige ande vill hjälpa oss att föreställa oss Jesus. Att vi får möta honom i våran bön. Att vi får ett verkligt möte med Jesus när vi sitter i det fördolda och ber till honom. Det finns en massa olika sätt att be på. Och sen finns det ju den här typen av bön som vi kanske allra mest vana vid. Där vi ber Gud om saker som vi vill att han ska göra för oss. Det är ju en sån typ av bön som vår fader är, till exempel. Hur ska vi be när vi ber Gud om saker? Ibland när vi ber eller när vi hör någon be så kan man ju få känslan av att den mer liknar ett barn som är med sitt förälder i affären och som har kommit på att den vill ha godis. Gud, jag vill verkligen ha det här. Jag vill verkligen ha ett hus eller en bil eller en partner eller nya kläder eller vad det nu kan handla om. Och även när vi ibland ber för seriösa saker så kan vi ibland falla in i någon slags tankesätt eller mönster som mer låter som ett tiggeri. Snälla Gud, gör det här. Hela min dotter eller vad det nu är vi ber om. Och allt det här skapar ju en slags bild av Gud som om han är en Gud som sitter med armarna i kors på distans och tänker, ja, jag kan om jag vill, men du får nog be och tigga lite till. Kanske om du tigger på dina bara knän. Kom igen. Bättre kan du. Och det här är ju inte alls den bild av Gud som vi möter i Jesus eller som vi möter i skriften. Om nu Gud är alltigenom god och alltigenom kärleksfull, då borde han väl redan vara i färd med att göra det här som vi längtar efter och ber om eller behöver. Eller hur? Jesus säger att Gud vet redan vad vi längtar efter. Våran himmelske far vet ju redan vad vi behöver innan vi ber. Om det vi ber om är gott och enligt Guds vilja, borde han väl redan vara igång med att göra det. Och det leder ju fram till en annan intressant fråga som Sven Arne får ta fram åt mig, för den här verkar jag inte vilja vara med. Varför ska vi be överhuvudtaget? Vad är syftet med bön? Om Gud redan vet, varför ska jag säga det då? Och om det jag ber om är gott och enligt Guds vilja, borde han väl redan vilja göra det? Och om det inte är det, då vill han ju inte göra det i alla fall. Och då spelar det väl ingen roll om jag ber. Eller? Då känns det ju bara som en slags formalitet eller någon slags religiös plikt som jag ska uppfylla utan att det gör någon som helst skillnad. Det finns inte så få kristna som tänker att allting som sker är förutbestämt av Gud och kontrolleras av honom. Så vi ber inte för att det förändrar något i sig, utan för att det förändrar oss endast. Så tänker inte jag. Inte att jag inte tror att Gud har kontroll ytterst sett, men jag tror inte att Gud kontrollerar allt som sker. Och jag tror att det är den bönen som vi precis läste, eller inte läste, men som fanns på väggen, som Jesus lärde oss att be, säger ju precis det. Att vi ska be att Guds vilja ska ske betyder ju att den inte alltid gör det. Och vi har en mängd exempel i skriften där Gud framställer det på det sättet att om vi ber eller om vi omvänder oss eller om vi gör det här, då ska jag göra det här, säger Gud. I Jakobs brev kapitel 5 så kan vi läsa: den rättfärdiges bön har stor kraft och gör därför stor verkan. Och det här säger ju Jakob i ett sammanhang när han talar om att vi ska lägga händerna på sjuka och be för dem och att våran bön i tro ska göra den sjuke frisk. Så han säger inte att bönen ska förändra våran attityd gentemot den som är sjuk eller gentemot Gud, utan han säger att den ska göra den frisk. Den har stor verkan. Och därför tänker jag att det finns ju aldrig en bön som vi ber som är förgäves. Utan att prata med Gud åstadkommer ju alltid någonting. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Den bönen blir ju obegriplig om inte Gud faktiskt har tänkt att det åstadkommer saker när vi ber i Jesu namn. Bön är att arbeta för att Guds vilja ska ske där den inte annars kanske skulle göra det. Så tror jag att Bibeln undervisar oss. Det är därför vi ska be. Vilket också då innebär att det är enormt viktigt att vi gör just det. För att annars så är det saker som inte sker, som borde ske, som är i enlighet med Guds vilja. Vi ber inte för att vrida om Guds arm och för att få det vi vill, för att tjata till oss godis eller något annat. Vi behandlar inte Gud som en bankomat eller som en jultomte eller så här. Det är inte den relationen som vi har, för det skulle ju betyda att våran vilja sker. Utan vi ställer ju våran vilja i linje med Guds vilja när vi ber på rätt sätt, så att den kan ske på jorden så som den gör i himlen. Och jag tror att Gud har inrättat det på det här sättet. Att bön hjälper oss att åstadkomma att Guds vilja sker på jorden och gör verklig skillnad och påverkar den här världen som vi lever i till det bättre. Det finns ett par anledningar, tror jag, till att Gud har designat det på det här sättet. Och det första är att Gud är en relationell Gud. Gud är en Gud som gör allting utifrån att han är en relation i sig själv. Han vill inte göra saker på egen hand. Och det är ju det som visar sig redan i skapelsen. Att Gud är en Gud som ur sitt väsen så kommer det en skapelse och flödar ut för att vi ska leva i gemenskap med honom. Och människan får oss också uppdraget att råda över skapelsen tillsammans med honom. Vi får inflytande och möjlighet att påverka det som sker. Så Gud har skapat dig med möjligheten att påverka saker, att influera saker på gott och ont. Det är det som bottnar i våran fria vilja. Vi kan fatta beslut som påverkar saker i den här världen. Hur du tänker, hur du talar och hur du handlar, det får ju konsekvenser både för dig själv och för andra människor och förändrar saker. Vi har fått det måttet av inflytande som människor av Gud. Och Guds önskan är att vi ska ställa våra inflytanden under hans vilja. Och till den grad vi gör det så sker hans vilja på jorden så som den sker i himlen. Han vill jobba tillsammans med oss för att hans vilja ska ske. Och när vi ställer våran vilja i linje med hans vilja så blir det bra. Och när vi inte gör det så går det åt skogen. Jag tror att det är så enkelt. Och Guds längtan och syfte med det här är att vi ska bli hans medhjälpare och medarbetare. Både på ett fysiskt plan och på ett andligt plan. För det är egentligen inget alls svårt för oss att föreställa sig att vi har det här inflytandet rent fysiskt. Det vi tänker och säger och gör, det påverkar saker på gott och ont. Och det finns en massa saker som hänger på hur vi använder det inflytandet som Gud har gett oss. Vad vi gör får konsekvenser för mig själv och för andra människor. Och på samma sätt har Gud gett oss ett motsvarande inflytande i den andliga verkligheten. I den andliga dimensionen. Och hur vi använder det avgör en massa konsekvenser både för oss själva och andra. Det är det som är bön. Det är Guds egen design att det åstadkommer saker genom att vi pratar med honom. För Gud vill relation. Och det andra som hänger ihop med det oerhört mycket förstås, det är ju att ingen relation kan fungera utan kommunikation. Och det är ju det som bön är. Att vara i en kärleksfull relation, det handlar ju om att uttrycka och kommunicera saker till varandra i en dialog hela tiden. Och så är det även med Gud. Och det handlar inte bara om ord, utan det handlar om kroppsspråk och sinnesstämning och livsinriktning och en massa andra saker mer än våra ord. Om nu Guds mål är kärleksfulla relationer med oss människor, så är det ju också logiskt att han har vävt in i sin skapelse att mycket hänger på hur och när och var och varför vi kommunicerar med honom. Det är egentligen fullt naturligt. Så när vi pratar med Gud så förlöser vi också ett Guds rikes inflytande i världen som annars inte skulle ha funnits där. Och det är ju både ett privilegium och ett ansvar som vi har som efterföljare till Jesus. Jag har använt den här bilden någon annan gång, men jag tycker att den är väldigt bra. Varje gång vi har årsmöte, eller det som vi nu kallar för visionsmöte, så väljer vi ju firmatecknare. Det gör man ju i en förening eller i ett företag. Människor som har förtroendet att teckna firman, att deras underskrift betyder att man sätter sin sanktion på någonting, sin godkänstämpel på någonting. Och jag tänker att Gud har avsatt åt oss en stor fond av himmelskt inflytande, där det finns saker som enligt hans vilja han redan har satt sin signatur på. Och det vi gör när vi ber, det är att vi också skriver under på det som vi ber om. Sen är det inte så enkelt som att det då automatiskt alltid sker, utan vi läser ju i Bibeln att det finns en massa faktorer som påverkar det här. Både om det är Guds vilja förstås. Och det är ju inte alltid lätt att avgöra. Och även om jag tror att det är Guds vilja så kanske det inte alltid är det. Utan jag kan ju blanda ihop mina egna önskningar med Guds vilja. Våran tro spelar roll. Även om det inte bara hänger på tro när vi ber om saker, så ser vi att det är en tydlig faktor i många situationer när Jesus möter människor. Andra människors vilja, den fria viljan, den spelar ju också roll i om Guds vilja kan ske eller inte. Jag kan ju be för mina barn att de ska landa i ett beslut att följa Jesus med sina liv. Och det är ju uppenbart att det är Guds vilja för varje människa. Men det betyder ju inte att det automatiskt sker, även om både jag och Gud är överens om att det vore det bästa. Så det finns fler faktorer som komplicerar det här. Men det vi gör när vi ber, det är att vi också sätter våran signatur på det vi ber om. Och när vi tecknar det med två i förening, Gud och jag tillsammans, då händer det ibland saker. Då kan Guds vilja ske på jorden som i himlen. Då ställer vi oss bredvid Gud som hans medarbetare och säger: det här vill jag skriva under på tillsammans med dig. Utifrån det här så finns det ju lite frågor som vi kan ställa till våra liv liksom, och till våran gemenskap. Vi kan ju fråga Gud: har jag ställt mig bredvid dig? Är jag din medarbetare, din medhjälpare så till den grad som du skulle vilja att jag är? Jobbar vi tillsammans i bön för att din vilja ska ske på det sättet som du vill? Pratar du med Gud i din vardag? Har du vävt in det som en del, en naturlig del av ditt liv? Det är ju lätt att förlora den vanan, även när vi har haft den ibland. Och det är så lätt att den försvinner i allt annat. Och när vi gjorde den här undersökningen så var ju det sådana saker som kom fram. Ja, men allt annat som distraherar, som tar tid, rutinen, jag får inte till den och så vidare. Behöver du hitta tillbaka till den? Den här avskildheten och enkelheten som Jesus talar om. I en längtan och en förståelse efter att det är mycket som hänger på det här. Att vi ber. Den här kommande veckan är ett ypperligt tillfälle att göra precis det. Att hitta tillbaka till naturligheten och enkelheten i bön. Vi kan också passa på att fråga Gud: vad är mitt område av inflytande? Gud, på vilket sätt vill du att jag ska använda mitt himmelska inflytande? Vilka människor, vilka situationer vill du att jag ska lyfta fram och sätta min signatur på? Det finns ingen människa som kan ta ansvar för allt och alla. Och jag tror att vi ibland i våran bön frestas att bli alldeles för generella, där Jesus säger att vi ska vara konkreta i Matteus 6. Be för det som du vill fråga Gud om. Vilka har Gud gett dig ansvar att be för? Vilka situationer har han lagt på ditt hjärta där du kan få vara med och förlösa ett himmelskt inflytande över? Vi behöver be för saker i våran vardag. som en slags ständig påminnelse när vi ser på nyheterna över saker som bedrövar oss. När vi möter människor så behöver vi ha en vana att be för dem och välsigna dem utifrån att de är människor som Gud längtar efter gemenskap med. Vi behöver be särskilt för dem som vi har svårt för. Både i församlingsgemenskapen eller på vår arbetsplats eller i skolan eller någon annanstans. Där Jesu uppmaning att älska våra fiender behöver ta sig uttryck praktiskt genom att vi ber för dem och välsignar dem. Det finns ingen bön som bes förgäves. Du och jag får vara Guds medarbetare och vi kan vara med och förlösa Guds vilja så att den sker på jorden så som i himlen. Och det vill vi ägna den kommande veckan åt. Amen. Amen.